Sommargästerna är som Egyptens gräshoppor. Det är mest stockholmare och resten är bara skräp det också. Alla som har sett Astrid Lindgrens Vi på Saltkråkan känner säkert igen den här scenen. Det är den genuina, skäggiga kärregubben Söderman som i ett nötskal beskriver hatkärleksförhållande mellan de fast bosatta kärgårdsborna och sommargästerna. Som Söderman alltså här tycker att det är som Egyptens gräshoppor. Det här ska det handla om också i dagens Slaget efter 12, och jag heter Maria Nylund. Deltidsborna de invaderar kärgården som gräshoppor, eller kanske är det tvärtom kärgårdens livlina. Med oss för att diskutera det här idag så har vi planläggningschefen i kärgårdsstaden Pargas, Heidi Saaristo Levin. Välkommen.
Tack, tack.
Och med oss per telefon ska vi ha politikern Nina Söderlund från Vänsterförbundet. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är själv nagubo och långvarig lokalpolitiker med stort engagemang för kärgårdsfrågor. Och bland annat är du också medlem i den nationella kärgårdsdelegationen. Och sen har vi ännu Håkan Wikström med oss. Hej.
No, hej, hej.
Och välkommen. Du är deltidsboende på ön Storpensor i Hotskär. Välkommen du också.
Tack, tack.
Det är så här att förra veckan här i Slaget efter 12 så diskuterade vi det att myndigheterna hotar att dra in förbindelsebåtstrafiken till sådana öar som inte har fast bosättning. Och de som direkt drabbas är alltså de som deltidsbor ute på öarna. Vi hade skådespelaren Rico Eklund med oss i sändningen då, och han berättade att han nu har blivit kärgårdsbo riktigt officiellt, och han har skrivit sig ute på sin ö Sandholm för att på det här sättet kunna trygga förbindelserna ut till sin ö. Och det här väckte i sin tur en hel del diskussion. Är det rätt eller är det fel att som deltidsboende skriva sig på sin kärgårdsö? Blir det en belastning för skattebetalarna, till exempel genom just gratis förbindelsebåtstrafik, eller att man börjar kräva annan offentlig service? Som vi vet så finns det en hel del deltidsboende ute på öarna just nu. Många distansjobbar under coronapandemin, så det här kan vara en aktuell fråga för ganska många, tror jag. Det där, Håkan Wikström, du har en lite liknande situation som Rico Eklund, nämligen du deltidsbor på ön Storpensor som också riskerar att förlora sin förbindelsebåtstrafik om något år när nya transportavtal ska göras upp. Det bor nämligen ingen fast bosatt där idag. Vad tänker du om den här situationen?
No, vi är ju 4 hushåll på Storpensor för närvarande som är deltidsboende plus alla de som kommer för kortare perioder. Och enligt diskussioner som vi har fört sinsemellan på Holmen så kommer vi förmodligen att skriva oss på Holmen om det kräver för att vi får en transport som fortsätter. Det här med transporten så det är ju mer långtgående än bara det att det kör en båt si och så. Men kanske vi återkommer till det lite senare under det här programmet, för vi har också, jag representerar Holmen idag, har våra synpunkter om att vad som är snett och vad som borde rättas till, om vi säger så.
Gällande förbindelsebåtstrafiken, den har ju viss betydelse på annat sätt också. Det där, men en del har i alla fall reagerat ganska negativt på det här. Det är egoistiskt, det är att sko sig på skattebetalarnas bekostnad och så vidare, att skriva sig som fast bosatt för att få behålla sådana här förbindelser. Vad tänker du om det, Håkan?
Som deltidsboende så betalar vi skyhöga pengar idag som fastighetsskatt. Och det här, folk har börjat faktiskt undra att nu, vad får vi egentligen för de där pengarna? Och ett lakoniskt konstaterande är egentligen ingenting överhuvudtaget. En dålig landsväg från Pargas färgfäste framöver. Och det här, skulle folk då flytta ut i kärgården, så skulle jag säga att det skulle trygga ganska mycket av den verksamhet som nu är gällande där och som då kunde växa och växa kraftigt. Enbart med en fast bosättning enligt gammal tradition skulle jag vilja säga att det skulle vara relativt svårt att uppehålla en butiksverksamhet, uppehålla det här en annan service där och det här, de skattepengar som en deltidsboende som skriven där skulle inbringa till kommunen, så det skulle ju falla till gang för kommunen, det är ju alldeles klart. Att prata om att dra in till holmar där ingen fast skriven finns, så det är ju egentligen att gå tillbaka i tiden 50-60 år till en det här förbindelsetrafik som egentligen i tiden när jag var barn ute på Inno därifrån här stammar. Kördes från Vellamo, Östern och Sandels fortsatte med MS ut och så vidare och har utvecklats sen till det var trafiken idag är som också den är på nedgående igen på grund av fast befolkningsutflyttning. Så transporter till skolor och så bortåt, så det har ju minskat så bortåt. Men när man talar om de här frågorna så tittar man ofta i backspegeln och tittar bara på gamla statistiker utan att ha en förmåga, intresse eller kunskap att planera vidare och titta att vad kan vi göra åt den här saken för att utveckla alltihop och inte dra ner på det.
Mm. Okej. Okay. Heidi Saaristo Levin, du är alltså planläggningschef i Pargas stad och jag undrar, vad tänker ni vid stan? Om det här att vi nu har hört om flera som väljer och kommer att välja att skriva sig på sin ö för att garantera den här förbindelsebåtstrafiken att den ska fortsätta. Är det här bra eller dåligt?
No, entydigt bra. Alltså det, nu är det ju väldigt fint att folk liksom känner att de kan leva och vara verksamma i skärgården och väljer därför att liksom bosätta sig där. Och det där, jag ser det här förbindelsebåtsfrågan liksom, den kan inte vara så här onyanserad att antingen så kör färjorna till bara de holmar där det finns fast bosatta. Att vi har turism, vi har deltidsboende, vi har sommargäster, vi vill ha en levande skärgård och då kan den inte vara så svart och vit den här frågan utan det behövs en helhetsbedömning och utveckling också. Naturligtvis så finns här många saker som kan utvecklas, allt från att hurdana båtar det handlar om och tidtabeller och rutter säkert också, men att det där är så här svartvitt så är inte frågan som den nu har presenterats vara. Mm.
No, men tycker du att det är alltså okej att en deltidsboende här nu som Håkan Wikström som bor ute på en ö, Storpensor, att han då bestämmer sig för att skriva sig på sin ö?
Naturligtvis tycker jag att det är okej. Det, om man vill så ska man ju naturligtvis göra det. Och det är liksom, den här frågan avgörs inte liksom med den argumentationen att vem har flyttat vart. Utan det är liksom en större bedömning, en större konsekvensbedömning som behöver göras, att hur vi vill utveckla den här trafiken.
Precis. Men vi ska strax gå in på det här regelverket med det här att få välja hemkommun och hur det riktigt fungerar. Men jag skulle vilja fråga dig, Nina Söderlund, först. Du som politiker så är ju då medansvarig för hur det går ekonomiskt för er stad. Så vad tänker du om deltidsboende som väljer sig att skriva sig på sin ö. Kan det finnas några baksidor med det här eller några risker för Pargas stad?
No, inte tycker jag ju det. Utan nu är ju, största risken är ju det om man ger ett intryck av att man liksom vill välja vem som flyttar hit och vem inte. Och det är ju det budskapet som absolut inte får sprida sig, utan vi måste ju välkomna precis alla. Och de som bor eller vistas på öar vet ju redan idag att det inte finns det ju något service. Att det här, nu är det väldigt, väldigt små risker. Och till exempel Kimitoens kommun har ju redan i många, många år aktivt locka deltidsboende och bli fastboende på Kimitoen. Och det har lyckats väldigt bra, så att nu är det nog bara stadstur att göra detsamma. Nu när det faktiskt finns ett tryck också, jag menar nu inte förbindelsebåtarna utan det fanns redan innan när coronaepidemin började och folk välde ut på holmarna, så nu finns ju faktiskt intresse helt naturligt där, plus den här förbindelsebåtssaken då förstås, men det är nog väldigt små risker med att folk flyttar ut i skärgården.
Mm. Vilken potential tycker du att det skulle finnas i att locka deltidsboende att skriva sig i er stad?
Det är ju en jättepotential. Så det är ju ofattbara summa om man bara tänker i pengar. Just för inkomster till staden, skattemedel, men sen förstås allt det där som räknades upp här tidigare av Håkan. Alltså all den här servicen som vi som bor året om har en möjlighet till på de större öarna, så inte skulle ju den vara möjlig med butiker och apotek och banker och så vidare. Nästan ingenting av det där skulle vara möjligt utan deltidsboende. Så ju fler det kommer desto bättre, och vårt problem är ju närmast det där juli som då är det ju så trångt att man inte ryms, att alla som rör sig andra tider på året, så är ju en guldgruva för servicen i stan.
Mm. Just det.
Håkan, här får jag inflika
lite.
Det här, jag går ännu tillbaka till det här det enda hindret egentligen är för inflyttning till den här kärgården, då om vi räknar med att distansjobben finns och de kommer att fortsätta, de kommer förmodligen aldrig att ta slut helt, utan de kommer i viss mån alltid att fortsätta. Men det finns alltid den här osäkerheten i det att fortsätter liksom förbindelsen eller fortsätter de inte, eller alltid när någon, säger, någon vill komma från myndighetshåll och säger att nu ska vi gå igenom det här och titta, så gäller det alltid att titta vad kan vi dra ner, vad kan vi minska. Det här är den klara uppfattningen, inte tvärtom att se framåt. Och det här, jag skulle vilja ändra på hela tankegången med den här förbindelsetrafiken och vilja jämföra den med en kollektivtrafik som på fastlandet, som i städerna. Det är egentligen, det är ju Pargas ända till den yttersta udden ute på Inje och söderut så långt som vi kommer tills vi kommer till internationellt vatten. Allt det är Pargas. Och Pargas stad bär ansvar för det, för det hade de ju velat från första början och inga problem med det. Men det här, en buss som kör kollektivtrafik, den kör till vissa hållplatser och det här, de stannar där, tar på folk och lägger av. Samma kunde förbindelsebåtstrafiken vara och inte minska på holmarna utan öka dem. Använda sig av alla de bryggorna som är möjliga för en förbindelsebåt. Må det se ut hur som helst som en körbuss eller större isgående, whatever. Eller en kombination av vardera. Och hämta och föra folk. Tänk på vilken betydelse du skulle ha för företagsverksamheten. Även om du inte bor på den holmen dit just båten tar i land, så har du i alla fall ett kortare avstånd, ett litet hopp över till den lilla holmen där du bor. Men du kommer ända till en fast större holme dit båten går. Så förbindelsen skulle ändå fungera på det sättet. Nu som det är idag så kör ju ingen av de här förbindelsebåtarna. Det är ju alltid beställningsturer, det vill säga ytturer. Så ingen båt kör tom eller för bara någon tidning eller någonting sånt. Utan det beställs alltid att du kommer iväg. Och det skulle vara i fortsättningen också. Plus det, att vi som använder de där båtarna, jag har inte stött på en enda som är deltidsboende. Sommargäster finns egentligen inte mera, för det byggs inga sommarstugor, det är alla deltidsbostäder. Så det här med högstandard. Så alla de var jättekonfunderade när vi var vana att betala en rimlig summa för att vi körde med bil, vi fick kärran över, vi fick människorna över och så bort oss. Så drogs det bort med motiveringen att det blir dyrare att ta in de pengarna, att ta emot de pengarna. Och det är ju ganska förvånansvärt. På det området har ju situationen idag också ändrat, för att du kan betala med telefonen och du kan göra det ena och det andra. Då kunde du ha till exempel månadskort eller årskort där deltidsboende skulle kanske betala lite mer. De som är turister skulle betala fullt pris. Och de som då är gamla fastboende skulle kanske få det gratis eller betala en ringa summa. Det här är ju bara en planeringsfråga om man vill.
Men det här verkar många ha varit inne på faktiskt, att tiden skulle vara mogen eventuellt för några avgifter.
Ja, men vi kommer aldrig löst från det så länge som vi har en statlig instans som NMT-centralen som är ansvarig för det. Vi kommer aldrig så långt. Därför att intresse, kunskapen och kännedomen om livet i kärgården sträcker sig inte så långt. Det går inte, utan det är nog egentligen staden och kommunen som med statliga hjälpmedel och inkomster för det här bör klara av och sköta det. Ja. Dessutom är ju alla de här, förlåt lite till, dessutom är ju alla de här avtalen som görs, de är ju allt för korta. Det finns ingen människa som antar risken att ta fram en ny, större, lämpligare båt när du får 5-årskontrakt. Avtalen bör vara på 10, 15, 20 år för att det ska komma nya båtar som är moderna och inte bara sådana som går fast med det här med målet.
Ja.
Det här ville jag få se. Så här säger jag.
Absolut, och det här var också ganska klart tycker jag redan här i tidigare diskussioner att tiden verkar vara ganska mogen, både dels för att eventuellt införa avgifter men också att verkligen ruska om den här förbindelsebåtstrafiken i grunden. Men jag en del har blivit provocerad nu av det här att här kommer nu någon stadsbo och bara vill skriva sig i sitt fritidshus. Och där bara, Heidi Saaristo-Levin, hur ser de här reglerna ut idag? Är det så där bara att skriva sig i sin fritidskommun, sin deltidskommun. Hur fungerar det?
Det beror alldeles på att hur den denna fastigheten är där, dit man då tänker sig att flytta permanent. De här gamla kärgårdshemmanen, så de har ju varit i året runt bruk tidigare också. Så där så kan det ju hända att det är bara att liksom göra en registerändring och meddela att jag bosätter mig här. Sen om det är ett fritidshus som är byggt som ett fritidshus, så behöver man gå igenom en sån här lovsprocess då. Men vi har försökt göra den väldigt smidig i Pargas och har liksom klara kriterier för att när det beviljas, och det är ganska så där rutinmässigt, att väldigt sällan ger vi avslag.
Så det krävs att ni ska godkänna huset då för året runt bruk?
No, huset, men fastigheten i sig, att liksom markarealen, att den är belägen så att det där haven nu inte sköljer över den och att den är tillräckligt stor och att man kan få vatten och avlopp att fungera och sådana här liksom basic grejer.
Men hur är det då om man har sitt hus på en ö just? Kommer det hinder här? Alltså,
Vi har använt som ett kriterium att man behöver det behöver finnas en förbindelse till holmen. Och då är just den här förbindelsebåtstrafiken extra viktig när vi tänker på skärgårdens framtid och just ur den här synen att hur vi vill locka flera att bosätta sig i skärgården och hålla den levande.
Mm, så det är ett kriterium faktiskt. Varför är det ett kriterium att man måste ha en förbindelsebåtsförbindelse?
Kommunen har vissa uppgifter och vissa av de här uppgifterna så det där sträcker sig dit till hemmena. Det är service som vi behöver förse till det där våra invånare vid behov. Och då måste vi ha liksom en kontakt, en förbindelse. Vi kan inte ha hemtjänsten att ro till exempel. Att det måste finnas en kontakt. Och det här har varit ett sånt här, en princip som vi har haft. Den står inte i någon lagstiftning. Men så här har vi tolkat det.
Men Nina Söderlund, är det här nu entydigt positivt för er stad? Om man nu tänker att man en deltidsboende, säg nu pensionerat par redan vill skriva sig på sin ö, och så småningom blir det aktuellt med kanske hemvård och hemsjukvård och hemtjänst. Och det här nu som Heidi räknar upp, hur besvärligt är det att man sen bor på just öar bakom en förbindelsebåtsrutt?
No, det är klart att nu är det svårt att ordna den servicen annat än så där riktigt i enklaste form. Nu är det ju så att de flesta som blir så dåliga att de behöver den här hjälpen mera, så flyttar nog sen närmare landet. Det går det ju att jämföra en ö med de som bor på fasta öar med landsvägar och sånt. Att det går helt enkelt inte i verkligheten, och det har nog många fått uppleva, att nu gäller det bara att försöka klara sig så gott det går med andras hjälp.
Mm. No, Heidi, Saaristo Levin här sa att Pargas stad har försökt förenkla den här processen mycket, att det ska vara lätt att kunna då omvandla sitt fritidshus till ett året runt hus till exempel, eller ändra status på det. Men det där, tycker du att man gör tillräckligt från Pargas stads sida för att ta vara på den här potentialen som deltidsboende utgör?
No, det har ju gjorts en del nog, men jag tycker att den här liksom aktiva viljan att gå ut och uppmana och uppmuntra folk att bli en del av staden genom att skriva sig, det är ju ingen lättvindlig sak. Inte skriva sig någon på en annan kommun, så det bara. Jag har upplevt det som att många upplever det som en väldigt viktig sak var man är skriven, så jag tror inte det är något som folk gör för skojs skull. Så att jag tycker att man, eller många har en känsla av att man inte kanske ändå är riktigt, riktigt välkommen att flytta ut, så att man måste liksom uttala det här väldigt klart att vi vill ha inflyttning och vi önskar nästan alla välkomna, om inte sen huset då råkar vara väldigt dåligt skick eller någonting långt ute, men det är bara några som bor på öar långt borta, att det finns ju tusentals fritidshus som är betydligt närmare vägar och sånt, att det är ju ingen sak i världen att skriva sig där, vad vi nu skulle få dem ens att skriva sig.
Mm. Håller ni andra med om det? Ja, absolut. Håkan Wikström.
I det här skedet genast så vill jag lyfta en eloge för representanter från Pargas stad, och jag gör det som en deltidshotkärbo. För jag blir väldigt glad när jag hör den här positiva inställningen, som jag vill påstå inte är känd ute på fältet. Så det här där kommer nog en marknadsföring och en informations fråga önskemål fram att berätta hur ni ser på saken i Pargas. Berätta att ni är så här positivt inställda för den här situationen som den är idag och med distansjobb och så bort. Så den ökar och har ökat intresse för att herre, yes, det går så här bra att bo här ute, att jag stannar hellre här, att varför ska jag in dit i betongdjungeln? Och det här, det är ju ofta är det ju liksom vuxna människor, de har inga småbarn mer, så fysiska krav på skolor och någonting i den här stilen. Och bor du på en ö, stor eller liten, så blir du rätt fort van att du ska klara dig själv och du sköter dig själv. Och det här, det är något helt annat än att tänka sig att du har butiken där bakom hörnet, du ska planera saker och ting, men man blir van med det. Och det här, sen kommer man att funna att varför i hela fridens namn har jag inte gjort det här valet tidigare.
Mm.
Jag är helt övertygad om det.
Pargas är ju väldigt speciellt område. Fick statistik här på hur det ser ut, alltså hur många öar inom Pargastars område som faktiskt har fast bosatta. Och det visar sig att om man räknar bort de här stora öarna som har då landsvägsfärjor eller liksom de facto bilvägen där fram, så räknar jag till nästan 80 öar som ser ut att vara beroende av till exempel just förbindelsebåtar. Alltså där det bor fast bosatta idag. Det är nog en jättespeciell miljö det här. På 27 av de här öarna så finns det en enda fast bosatt skriven där. Vad betyder det här för er inom Pargas stad, att området ser ut så här?
Det är en utmaning samtidigt som det är en rikedom. Att den här världens vackraste skärgård som vi har, så det där borde vi nog liksom värna om så där nationellt också. Och det där, det finns något som heter riksomfattande mål för områdesanvändningen. Och tidigare stod det utskrivet att hela staten, alltså Finlands stat, ska jobba för en levande skärgård. Och nu för något år sedan så det där omskrevs det här. Och nu nämner man inte liksom specifikt skärgården. Och nu så har det utarbetats också en ny havsplan. Och i samarbete med, det var ett internationellt stort samarbete. Och där också så tycker jag att liksom den här människan, den här som bor och verkar i skärgården, så det där blev lite bortglömd. Och det här är liksom, det här är en utveckling som har hänt här nu under kanske de liksom 10 åren. Så vi borde absolut liksom som Pargas som stad och i ett samarbete med invånare och förtroendevalda så liksom effektivera den här intressebevakningen och det där göra oss liksom synliga och hörda att hurdana utmaningar vi har, för att det här är ändå, vi är alla ense om att vi vill ha en levande skärgård. Och det betyder att folk ska kunna bo och vara verksamma där.
Mm. Vad tänker du? Ja, absolut.
Får jag det är liksom, jag brukar inte hänvisa till det att vi ska ta modell från vårt grannland i väster eller något motsvarande. Men som pensionerad byggnadsentreprenör så jag har byggt i Göteborgs skärgård, jag har byggt i Stockholms skärgård, jag har byggt i Åbolands skärgård. Och jag måste säga att åk någon gång ut och titta hur folk lever direkt utanför Stockholm, direkt utanför Göteborg i en fungerande skärgård. Vi har mycket att lära oss av det och alla förbindelser, service och allt som där liksom finns. Vi kan det om vi vill, men det kan inte ligga, anser jag, på NTM-centralens bord eller statens bord. Det måste ligga i den kommun, den stad som verkligen det här ärendet berör och som är intresserad av det. Det lönar sig inte på statligt håll, anser jag, säga att det finns pengar heller så länge som vi lägger ner pengar på allt världens konstigt. Det är politik, jag går inte inne på det idag. Men det här, alltså, jag tror inte och är övertygad om att väljer man rätt vart man riktar sina finanser, så finns det pengar att få också för Pargas stad för att köra vidare på det här. Och det är viktigt att Pargas stad officiellt berättar att vi strävar till att det här att bete oss så här och vara så här, och vi vill att folk ska komma och känna sig välkomna. Det är ganska viktigt att berätta det på det sättet, tycker jag. Och hon som nu sitter där, vars namn jag snabbt kommer på nu, så det här, alltså jag hälsar dig och säger att det var trevligt att höra att du har
en positiv inställning. Ja. Men Nina Söderlund, du har jobbat många år med skärgårdsfrågor och suttit med i skärgårdsdelegationen till exempel. Är det här nu som Håkan efterlyser här att kommunen själv skulle ta större ansvar och skapa kollektivtrafik inom skärgårdsområdet och så vidare? Är det realistiskt, tror du?
Nej, inte så där ekonomiskt sett, men att det är ju sant att det är ju där var, det är den här lokala kunskapen som borde användas mycket mer i de här sammanhangen, för det är ju bara de lokala som vet hur det här fungerar på riktigt, och vi vet ju vilka hårresande förslag det har kommit både från Helsingfors och NMT-centraler ibland, att ju mera som man kunde göra i mer som man kunde göra lokalt, så desto bättre. Och jag håller också med om att för ungefär 10 år så var det så att skärgården blev ganska så negativt behandlad och fanns knappt, men att för ett par år sedan så vände det av någon orsak, och nu är nog skärgård väldigt in på väldigt många olika sätt, och det har inte bara att göra med distansarbete, utan det händer redan innan att man till exempel i Åbo stad också är mycket mer intresserad, uppriktigt intresserad av samarbete med skärgården än tidigare, så det finns massor med orsaker till att just nu satsa på att tänka framåt och verkligen få skärgården att börja leva på nytt på riktigt.
Vem är det som borde ta tag i det här momentumet då?
Staden.
Vara aktivare där?
Jo, eller liksom meddela att man själv också vill ta sig an saker och ting och inte låta heller staten hela tiden röra och föra, utan att göra det förstås i samarbete med många andra aktörer. Men nu är det ju staden som måste vara den aktiva, inte vem annars som ska göra det.
Mm. Bara kort kommentar får jag säga. Och för att det här går ju inte att, vad jag föreslår, det går ju inte att göra så här pang-bom på ett år, utan på sikt. Och där behövs nog liksom ett politiskt stöd att köra det här systemet småningom till. Så kanske om 5 år har vi möjlighet, när nästa det här avtalsperiod löper, så kanske vi har redan möjlighet att börja ta hand om det här själv. Pengar finns garanterat så att det blir den lönsamhet som det kräver.
Men försök ändå konkretisera det här lite, eller handlar det just om det här som du talar om, en slags kollektivtrafik till exempel mellan öarna, eller vad är det främsta?
Det är det främsta. Om det ska fungera så måste det bli så, annars sitter vi var tredje och var fjärde år sitter vi och säger jo, nej, och vi kommer ingen vart. Och sen görs det några idiotiska ändringar som bryter djävulen lös, och det blir ännu mer hallå. Så det är liksom, tyvärr, det måste liksom stoppas om det ska bli någon ändring på det. Nu liksom har jag hållit på att diskutera förbindelsebåtsfrågor så bortåt, ända tillbaka i tiden till då när en gamla hotchefan, när vi kom till Storpensor 96. Och det var ganska enkelt då, för då diskuterade man det direkt med kommunen. Det var med bortgångne kommundirektören som vi förhandlade om, och fick turlistan och allt att fungera. Nu är det här allt faceless. Nu har vi liksom bara en NMT-central som läser vad de vill och lyssnar på vad de vill, och sen ändå gör de som de vill. Så det situationerna ändrar också på det området lite svagare, tyvärr. Så stor förväntan ställs på att Vargas stad tar tag i det här ordentligt.
Det som man också med jämna mellanrum diskuterar är den här möjligheten att ha 2 hemkommuner. Alltså att man skulle kunna vara skriven på 2 adresser och det där och kunna betala skatt i 2 kommuner. Den här frågan utreddes senast 2018 på Centerns initiativ, men man kom fram till att det var en helt dödfödd tanke och det är omöjligt. Nina Söderlund, varför går det inte att ha 2 hemkommuner?
No, det är helt enkelt en som grundläggande sak när det gäller medborgarnas rättigheter. Alltså det finns i grundlagen och då måste man ändra den, och det är ingen enkel sak. Det är helt möjligt om man vill, men jag tror att man inte vill det, för att de människor som det skulle gälla i första hand, för de är skrivna idag i Åbo och Helsingfors, i de stora städerna. Och varför skulle de stora städerna gå med på att avstå från sina skatteintäkter? Så att deras motstånd politiskt tycker jag är nog så stort att det kommer aldrig att lyckas. Inte ens fast det inte skulle vara i grundlagen. Men jag tror att vi måste nog gå vidare med helt andra lösningar.
Mm. Men det är ju i alla fall den som flyttar som bestämmer. Den som flyttar bestämmer, och vill inte Helsingfors gå med på något, så är det tack och godnatt, du missar med det helt och hållet.
Jo, men man är skriven då bara på ett ställe. Att frågan var om man kan vara skriven på 2, men, och det går inte.
Men jag ser inte det som viktigt att vara skrivet på 2, utan jag ser att flyttar du så flyttar du, och du skriven där dit du flyttar.
regelverket är ju dessutom så pass speciellt när det gäller det här var man är skriven, att förutom att det krävs då det här tillståndet från Pargas stad, att man kan bo året runt då i sitt fritidshus, att det liksom statuset är rätt så att säga, så handlar det också om var man har sin stadigvarande adress. Alltså tidigare så hade magistraterna i vårt land väldigt olika policy i olika delar av landet när det gäller reglerna för var man får skriva sig. I Österbotten var man mycket liberal och i egentliga Finland var man mycket sträng, och för 5 år sedan då så gjorde man någon slags kompromissbeslut för att få samma politik då i hela landet, och det blev så alltså att man får skriva sig i sitt fritidshus också, men man kan inte ha sin stadigvarande adress dit. Alltså också om Pargas stad inte skulle gå med på att byta status på ett fritidshus till ett året runt hus, så får man skriva sig där, om jag har förstått saken rätt, men då kan man inte ha sin stadigvarande adress dit, den mister man. Man kan nog få sin post till sitt fritidshus, men en stadigvarande adress kan man behöva för att till exempel få ett banklån till exempel. Och det där, jag fick redan bekräftat igår att det här gäller fortfarande. Man anser att det här är en ganska dålig kompromiss som inte fungerar så där hemskt bra, men att det har inte hänt någonting på den här fronten på väldigt länge. Vad tänker ni om den här byråkratin kring det här? Det underlättar ju inte riktigt det här inflyttandet i skärgårdsområden.
Nej, no, liksom inom byråkrati så finns det säkert mycket saker som liksom ter sig väldigt konstigt och det där. Vi skulle kunna vara nog säkert mycket flexiblare på många punkter och inte göra det så krångligt. Och hämta liksom alla de här tankarna liksom till 2020-talet. Att nu, det finns säkert mycket att utveckla, men att det där, vi gör vårt bästa på det plan där vi verkar.
Just det, vad tänker ni andra om sån här typs av byråkrati? Att man...
Det att ändra på byråkratin och lätta på den där behov finns, så det visar sig att det är något som måste göras, så det ligger ju på politikernas bord. Det är politikerna som bör ta sitt ansvar i den frågan och köra vidare på det. Det är ju så. Man måste också kunna ge sig in på att ta lite svårställda frågor, om vi säger så, utan att vara rädd för att man missar sina röster nästa gång det var. Det här var ju lite elakt sagt, men i alla fall.
Om vi ännu innan tiden tar slut går tillbaka där vi startar det här frågan om förhållandet mellan deltidsboende och fast bosatta, så det där, jag talade till exempel med Pargas företagarförening igår och jag får bilden av att de allra flesta som bor och verkar i skärgården, precis som ni alla här nu, så verkar vara ganska måna om att deltidsboende faktiskt ska trivas och vistas i skärgården så mycket som möjligt. Ju fler desto bättre. Men i kommentarsfält på till exempel svenska.tele.fi och i diskussionsgrupper på sociala medier så kan man ändå se en del vassa kommentarer om just egoistiska sommargäster som kräver service på ortsbornas bekostnad på något sätt. Vad tycker du, Håkan Wikström, upplever du att det finns någon slags motsättning mellan ortsbor och deltidsboende?
Nej, egentligen inte. I första hand så var jag lite rädd eller chockad över det var i förra slaget eftersom Karlsson uttalade sig om lite den riktningen, men sen när man lyssnade direkt hur det var, eller jag hade läst det på Facebook, förlåt. Sen när jag lyssnade på Karlsson det här i slaget efter 12 och förra fredagen, så var det ju en helt annan åsikt. Han hade helt samma inställning som jag också har idag. Jag tror inte att det finns någon motsättning. Finns det någon motsättning så tyvärr är det nog från några sådana enskilda individer som kanske inte riktigt förstår vad det är frågan om. Det om det här om en deltidsboende handlar i butiken eller köper bensin någonstans eller använder en entreprenör till att komma och gräva, som man har hört sägas, så det är väl knappast på de fastboendes bekostnad, utan det är till deras gång. Så jag ser ingen sån fråga. Jag tror att det rör sig mycket om ett missförstånd, att det skulle vara någon motsättning till det. Det tror jag inte på.
Men tänker du, Nina Söderlund, om hela begreppen, det här med fastbosatta och deltidsboende, är det relevanta begrepp så som skärgården ser ut idag?
No, inte egentligen, men det är bra att man har sluppit det här sommargästbegreppet i alla fall, eftersom det är, som sades här tidigare, finns nästan inga sommargäster mer, utan deltidsboende är ju ändå en helt annan sak. Och nu är de ju lite gammalmodiga, men de hänger kvar från lagstiftningen. Och jag tror att när man på finska pratar om monipaikka i SOS, finns ju alla dokument idag. Så att så småningom inom några år så har man säkert lite börjat ändra på de här också så här juridiskt sett. Men för tillfället är det helt bra att det finns de här två olika begreppen. Fast ja, man vet ju inte heller ens vem som är fast bosatt och vem som är deltid. Så att det är ju väldigt svårt att hålla reda på det, och varför ska man behöva veta det?
Ja, spelar det någon roll för er till exempel inom Pargas stad att veta om någon bor från torsdag till söndag inom stadens område eller från måndag till fredag?
Nej, inte juridiskt sett, men det skulle vara jätteintressant att veta, för det är ju ingen som vet egentligen hur många det är som finns inom Pargas stads gränser halva veckan under hela året runt. Att det finns ju ingen, vi vet inte, det skulle vara jätteintressant sådär helt ekonomiskt också att få veta vad folk grejer med och också kanske vad de önskar i serviceväg.
Precis, ja, och lagstiftningen så kommunen är ju liksom skyldig att ge service åt fastbosatta. Därför behöver vi ju veta. Och naturligtvis så den här inkomstskatten är ju liksom intressant för kommunen. Så därför vill vi ha flera invånare.
Just det. Här får vi avsluta Skärgården. Den förändras sakta, men säkert. Tack till er som var med, Nina Söderlund från Vänsterförbundet och medlem i Pargas stadsstyrelse, Håkan Wikström som deltidsbor på Storpensor i Hotskär, och Heidi Saaristo-Levin som är planläggningschef vid Pargas stad. Jag heter Maria Nylund.